Podplay.
Får vi se om jag kan hitta på några nya frågor?
Ja, men du gör precis som du vill. Jag är tennisspelare. Det var bra, i alla fall ganska bra. Min specialboll var volley. Man ska inte låta bollen studsa. Det är bara bra att få såna här frågor som är nya.
Titeln toppdiplomat räcker nästan inte till för att beskriva Jan Eliasson. Hans nästan 60-åriga karriär är snarare Forrest Gumpsk. Det finns nästan inte något internationellt drama han inte haft en fot eller ett finger i. Det ska handla om ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst, som också är titeln på hans nyutkomna memoarer. Och Jan Eliasson är min gäst idag. Och sen behöver vi hjälp så här i student- och examenstider. Johanna Stenius kommer med presenttips lite senare. Där har du veckans avsnitt nummer 40 av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Varmt välkommen hit, Jan.
Tack så mycket.
Ja, du har ju varit flitigt uppvaktad den här våren av journalister som vill att du ska kasta ljus, kanske också hopp, över situationen i Ukraina och vad den kan mynna ut i. En svensk NATO-ansökan har det ju blivit. Där har du ändrat inställning för inte så länge sedan. Och det här vill jag ju förstås också prata med dig om. Men jag tänker att vi kan ha det som en cliffhanger och börja med dig och nuläget. Är du någon slags pensionär nu?
Ja, jag använder inte så mycket det uttrycket. Jag använder snarast uttrycket pensionär.
Ja.
Och jag har aldrig fått tid att pensionera mig. När jag var i FN så var jag 72 snart när jag skulle börja och 77 snart när jag slutade. Så att jag ser fortfarande fram emot pensionärstillvaron.
Du har fortfarande en tjänst som, eller ett uppdrag som styrelseordförande för SIPRI.
Ja, men jag avgår 1 juni så att jag har mycket lite tid kvar.
Några dagar bara, ja, det internationella fredsinstitutet. Sen har du inget direkt omedelbart uppdrag.
Nej, jag har ett hedersuppdrag som ambassadör för WaterAid, en väldigt viktig internationell organisation i vattenfrågor. Och jag har alltid varit intresserad av vattenfrågan och tillgängligheten av vatten för många av världens fattiga.
Men när man går mot 82-årsdagen, tänker jag, kan det väl vara dags att
absolut,
ta det
absolut
lite lugnare?
3 barn, 9 barnbarn och en hund och bor nära naturen, så att nu ska jag ägna mig åt annat.
Men det är ju ett långt liv då och nästan precis lika lång karriär som du har att blicka tillbaka på. Uppväxt i Göteborg. Du skriver om det här, hur du var den första att ta studenten i din familj och att du redan under gymnasiet kom ut i världen genom ett stipendium. Fick du åka till USA.
Mm.
Formativt år, förstår man. Och det här var ju också ovanligt i slutet av 50-talet. Och jag hoppar lite grann här, för du har ju då ett långt och imponerande CV som börjar på UD mitt i det djupfrysta kalla kriget i mitten av 60-talet. Och du är ute på ambassaderna i dåvarande Västtyskland, i USA, i Frankrike, i Zimbabwe som då hette Rhodesia innan självständigheten på 80-talet. Och sen från tidigt 80-tal så blir det medlaruppdrag för FN och du är ute tillsammans med Olof Palme och medlar i kriget mellan Iran och Irak. Du blir Sveriges FN-ambassadör i New York, kabinettssekreterare vid UD. Du blir ambassadör i Washington. It goes on. Till och med svensk utrikesminister blir du blixtinkallad,
ja,
när Leila Freivalds avgick där 2006. Men sen har väl kanske en peak i karriären varit vice generalsekreterare,
ja,
i FN.
Det får man säga.
Och nu när du har tittat tillbaka på alla dessa år och allt detta arbete, har du kommit fram till vad det är som har drivit dig?
Ja, jag tror att väldigt mycket går tillbaka till min barndom, till mina föräldrar. De hade ju aldrig haft chansen att få utbildning och ingen av deras förfäder någonsin i historien. Utan det var i gruvorna i Värmland och Dalsland och hamnen i Göteborg och piga på gårdar i norra Halland och så vidare. Och de la in alla sina drömmar och önskningar på mig och min bror. De förde dem över till oss och satte oss under outtalade förväntningar. Och jag har tänkt på det hur hela, under hela livet så kommer du tillbaka då när man har gjort någonting som kanske man kan vara stolt över eller ja, någonting. Fin erfarenhet, så tänker jag på, herregud, det här skulle pappa och mamma få höra om och få se att det som de gjorde för oss, nämligen bara förbereda för ett liv där vi fick utbildning och helt andra chanser än dem, så tror jag att det blir det man kommer fram till när det gäller drivkraft. Det finns väldigt starkt i mig, och i det ligger också ett rättvisepatos, tror jag, som handlar om att så många aldrig fick chansen, och än idag i världen är så många aldrig får chansen. Mm. Och när man då får utbildning i sin hand och får all som behövs för ett bekvämt och bra liv, ja, då får man ta hand om det kapitalet och använda sig av det. Mm. Och det gör att jag har en ganska stark arbetsetos och tyvärr också en oerhört stark tävlingsinstinkt som tar så många uttryck på tennisbanor och annat. Men det här med att åstadkomma resultat, till och med att vinna, finns då väldigt starkt.
Men tror du att dina föräldrar förväntade sig att du skulle åstadkomma stora saker i världen?
Ja, alltså från deras sida var det bara att ge oss starten, ge oss en god start. Att vi hade trygghet när vi växte upp. Sen var det frågan om vad man själv ville åstadkomma. Och där hamnade jag väldigt tidigt i livet på ett internationellt spår. Jag hade ett filosofiskt, religiöst stadium. Jag var vice ordförande i Kristliga Gymnasistförbundet. Och det gamla latinläroverket Hvitfeldtska som jag gick på, det var en filosofisk institution och klassiker. Många blev präster och viktigaste ämnet var latin och filosofi. Så att världen kom inte in så mycket i skolan då när jag gick i gymnasiet till början. Men sen kom då ryssarnas, Sovjetunionen snarare, invasion av Ungern 1956. Och Suezkrisen, då var jag 16 år. Och då kom jag att jag blev så upprörd och läste in allting om detta. Och i den vevan kom jag in på det här, fick jag det här stipendiet i USA. Och reste ut med studenter i min egen ålder, elever var det då. På båt, 800 studenter från 22 länder. Ett litet mini-FN som jag råkade ut för i den åldern. Och det i kombination med att jag, ibland är jag lite vidskeplig. Dag Hammarskjöld dog natten mellan 17 och 18 september 1961. Och 17 september är min födelsedag. Så det var min 21-årsdag. Och jag var med marinen på en överlevnadsövning i Kvarken uppe i Bottenviken. Och då var jag helt övertygad om att jag skulle arbeta i UD eller FN eller något internationellt. Så att det började redan vid 16-17 års åldern och sen riktades det in ännu mer på FN och UD när jag var 21.
Och Dag Hammarskjöld har varit en ledstjärna för dig. Det skriver du också mycket om i boken. Du skriver mycket om honom.
Men jag har ett citat på första sidan som förklarar varför jag har valt ord och handling som tema. För han har ett oerhört strängt ord om att värna om ordet. Han säger att missbruka ordet är att förgifta källorna. Och det citatet sätter jag på första sidan i boken. För att jag tycker vi lever i en tid när orden tappar valörer och där gränser mellan sanning och lögn försvinner. Och där sociala media ibland polariserar och förvränger språket, förändrar språket. Så att ordet är ett tema också för mig.
Men jag tänker då på den här engagerade 20-åringen som du var, om han förstod vilken trögrörlig materia politiken och diplomatin är. Eller det är så jag föreställer mig det i alla fall, att det ju inte kan vara helt lätt att veta när man åstadkommer reell nytta på en arbetsdag. Det är långa processer, det är stora förhandlingar, kompromisser där man kan landa långt från målet. Så hur har du navigerat i det här?
Ja, det finns ju en del av diplomatin som är mycket trögflytande, där det är processer det handlar om. Utvecklingsarbetet är ingenting som sker över en natt, och för att inte tala om fred och fredsarbete. Och också mänskliga rättigheter, det är väl de tre viktigaste områdena. Men det kan också delas upp i de delar som man träffar på i verkligheten. Och jag har ju haft förmånen att ha varit ansvarig för FNs humanitära operationer. Och när människor ibland med rätta kritiserar FN, säkerhetsrådet och vetot och så vidare, att man inte skapat fred varken i Syrien eller i Ukraina, då tänker jag tillbaka på de åren då jag var ansvarig för det humanitära arbetet och såg mina tusentals medarbetare ute under de svåraste arbetsvillkor, vaccinera barn och öppna sjukkliniker, kliniker och häva hunger och ta över flyktingar över gränser. Det där konkreta arbetet, mycket smuts under naglarna fick jag under de åren. Och det har ju hjälpt mig att inte hamna i så att säga, bara bilden av en byråkrat som diplomat, utan en diplomat som handlar. Och där har jag ju flera exempel på där det till och med gått så att ordet har räddat liv. Som när jag var i Sudan en gång och bytte en förhandling från eldupphör till humanitär korridor. Och det öppnade för att 50-60 000 människor kunde räddas.
Det är väldigt intressant, för just det begreppet har ju varit uppe i samband med Ukraina-kriget. Att man skulle öppna en humanitär korridor för att ge människor och förnödenheter och möjlighet att ta sig in och ut ur Mariupol till exempel.
Ja, men det är helt rätt.
Och så du var med och berätta om hur det här ordet dök upp. För det fanns jo, inte det begreppet tidigare.
Nej, det var tror jag första gången det användes. Det fanns något som heter Operation Lifeline Sudan, men mitt uppdrag var att förhandla fram ett eldupphör i ett område som var mycket, mycket strider i. Och där det låg landminor runt ett område som människor vågade inte ge sig därifrån. Och jag sprang på pumpen direkt i förhandlingen i Sudan för att regeringsrepresentanterna sa nej, glöm det. Vi skriver inte på ett avtal med de här rebellerna. Det var Sydsudan som de försökte göra sig fri från Sudan som hände senare. 2011 hände det. Jag ska försöka, så att mina medarbetare övertyga, men det gick inte därför att de var mycket kloka på andra sidan och sa du måste ju ha observatörer för eldupphör. Och det, jo, de hade rätt i det. Så jag sa till mina kollegor på kvällen, låt oss tänka ut någonting. Anna, ta en helt annan vinkling på frågan. Eldupphör, det går inte. Och då kom vi fram till termen att erbjuda en humanitär korridor som då innebar att alla byar, regeringskontrollerade, rebellkontrollerade, skulle hjälpas utan åtskillnad, humanitär princip naturligtvis. Och sen behövde de inte göra ett avtal mellan sig, utan att göra ett åtagande till mig som undergörande sekreterare för FN, ansvarig för humanitär operation, som jag var. Och båda parter gick med på det. Och 5-6 dagar senare så gick planen från Kenya in till det här området och räddade liv. Och det intressanta då för mig som diplomat är att peka på att det var inte en militär operation som öppnade för att dessa människor skulle räddas till livet. Utan det var ett ord. Vi hittade det ordet som öppnade dörren. Och det är det som jag skulle så gärna vilja se mer av i dagens värld, alltså diplomatins kraft. Det är väldigt ofta man söker militära lösningar. Det pågår just nu på ett fruktansvärt sätt.
Ja, och apropå det så är ju just de här humanitära korridorerna som det ska ha blivit utlovat att man skulle ha haft i Ukraina. Det har vi ju också fått vittnesmål om att Ryssland inte har respekterat det. Vad tänker du om det, alltså i begränsningen där för diplomaten?
Jo, men alltså allt går ju tillbaka till politisk vilja, att vilja ha en uppgörelse. Jag gjorde en liten markering någon gång i media att humanitär korridor i dess ursprungsform är ju att helt enkelt öppna för att bistånd, mat, vatten, mediciner och annat ska in till människor i städer och stängda områden. Inte att man ska slussa ut alla människor. Nej. Det är Ukraina-modellen.
Ja, det är det.
Och det är en ganska trist aspekt i det, nämligen att så småningom ska alla också ha rätt att återvända. Men att återvända till dessa ruinhögar är kanske inte så attraktivt och det kan ta mycket lång tid. Så jag försökte återföra begreppet humanitär korridor till ursprungsmeningen, nämligen att de skulle stanna kvar men få den humanitära hjälp de behövde. Mm. Men det var inte realistiskt i det läge som vi befann oss i krigföringen i Ukraina. Och är fortfarande inte i vissa ställen. Det pågår just nu. Liknande det som har hänt kring Mariupol.
Men jag tänker på några andra saker när jag nu läst din bok. Jag får ju befinna mig i den internationella storpolitiken och diplomatin. Och det är ju det som i nyhetsrapporteringen för mig nästan alltid återges i abstrakta storheter. Det är stater, det är grupper. Men för dig så går ju allt detta att översätta till personer och individer. Det är människor som du träffar och tittar i ögonen. Och du skriver en hel del om det, om utrymmet för individer och för personliga relationer i världspolitiken. Och du citerar Eivind Jonsson, är det från Krilon?
Där ja, han skriver, eller också romanen om Olof, jag kommer inte ihåg.
Där han skriver i alla fall, han har en diplomat där. Han skriver så här att det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Och när började du våga vara personlig?
Ja,
och vad betyder det för dig?
Jo, det är en bra fråga, men det där läste jag som tur var när jag var 25-30 år. Och den där meningen etsade sig fast i hjärnbarken för min del. Och jag tänkte ofta på den, hur viktigt det är att man bevarar sin personlighet, att man bevarar sin integritet, att man står för sina åsikter och att man kan vara personlig och göra en, kanske låter lite slarvigt, men en klackspark då och då. Någonting som är lite oväntat för andra parten, en reflektion som är personlig. För när jag tittar tillbaka på mina misslyckanden och framgångar så ser jag många av framgångarna som går tillbaka till något ganska orationellt. Att jag har sagt och gjort någonting nästan på skämt och eller någonting personligt, till och med rörande personligt ibland. Någon minnesbild tagit fram och pratat med min motpart som ingalunda är van vid, hade varit van vid byta spår från det professionella till det personliga. Men det var det som i efterhand han, för det är oftast en han, kom ihåg.
För att vi pratade lite om det innan här, att det var någon som recensent av din bok som hade pratat om eller använt begreppet diplomatiskt som något negativt.
Ja, ja.
Och jag tror man kan tänka på det som det här liksom fläckfria beteendet. Mm. Så att säga, det som är klanderfritt. Eller, ingen blir kanske så glad, men ingen kan heller bli arg. Var du inne på egentligen att det där är en missförstånd? Att det är det som skulle
vara?
Nej,
men det är visst. Man får ju sortera upp det här. Jag tror att jag egentligen är ganska temperamentsfull. Men jag har ju ständigt disciplinerat mig själv. För att när någon försöker få mig ur humör eller provocera mig, då vet jag ju att de är ute för att få mig ur balans. Så att då är det ett sport nästan att se provokationen och med ett Mona Lisa-leende visa att man går runt den fälla de lägger och att man inte låter sig provoceras. Så att det finns ju gränser också. Diplomatin är ju viss, jag ska säga, disciplineringsprocess och särskilt när det gäller val av ord. Det är ju otroligt viktigt att välja rätt ord. Men jag menar att man kan berätta om sig själv och man kan berätta om en händelse som är meningsfull. Jag skrev ett brev till en kollega som hade blivit av med hans fru hade hamnat i en fruktansvärd bilolycka. Jag skrev ett medkännande brev till honom. Och hon överlevde som tur var. Men jag träffade honom 6 år senare. Det var min algeriska kollega i FN då. Jag var FN-ambassadör. Han mötte mig på flygplatsen i Algeria och sa, men herregud, du behöver inte möta mig här. Vi ses vid hotellet. Nej, jag vill möta dig. Ja, vi hade ju ett fantastiskt arbete så här, tillsammans. Vi gjorde det i Mellanöstern-resolutionen då det året. Nej, nej, det är inte det jag menar. Det var ditt brev. Det brevet som du skrev till mig när min fru låg för döden. Det kommer jag ihåg och det har jag haft i min skrivbordslåda i 6 års tid nu. Det hade jag ju nästan, jag hade glömt. Det är bara ett konkret exempel. Att våga att göra det, tillåta sig detta. Därför att vi måste mötas, men vi måste också mötas mer och mer som människor. Som enskilda människor, personligheter. Till slut är det alltid en människa. Vare sig det är Saddam Hussein eller Gaddafi eller vilka jag nu har mött.
Ja, det är ju lika goda som dåliga nyheter på något sätt att till slut är det en människa. För ja, att om ja. Den personen är Saddam Hussein som du också har suttit öga mot öga med. Mm. Hur personlig vågade du vara då? Måste vara helt livrädd i den här situationen för ja, alltså, att trampa snett.
Han var nog det mest skrämmande man har sett. Alltså, särskilt när jag visste vad han hade gjort med sina meningsmotståndare. Nej, jag var där och gällde bara att inte låta sig skrämmas. Och jag ställde ju frågor till honom som han aldrig hade fått. Hans medarbetare hade aldrig vågat ställa den fundamentala frågan som det handlade om i Iran-Irak-kriget, nämligen om Irak, respektive Iran, vore berett att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen. Jag ville veta grundförutsättningen för förhandlingen, vad han sa på den frågan. Men när jag ställde den till honom så då höll ju de här medarbetarna på att svimma. Jag såg hur de tappade blod praktiskt taget. Aldrig någonsin hade de fått den frågan. Och det är väl det som...
Men då var det ett vågspel. Han kunde lika gärna blivit tokig där och ja, kört ut dig och sagt att jag som förolämpning...
Jo, men han höll föreläsning på en halvtimme om varför iranierna hade ställt till det här för de hade tvingat honom att gå in i landet och så vidare. Men sen så det mest plågsamma för mina medarbetare var att efter 2 timmars förhandling så säger han: jag kommer ihåg er fråga. Följ mig, sa han. Då trodde de att jag skulle föras till ett rum och sen försvinna för alltid. Men det trodde jag inte. Men jag bad
du
för
trodde inte det?
Nej, men jag bad för säkerhet skulle ta med min delegation. Och då drog han in mig i kartrummet där han med stor stav pekade hur stora erövringar de har gjort efter iranska provokationer och så vidare. Så att det var det äventyret.
Men... När du har suttit nu och tänkt igenom alla dessa år som du har jobbat, har du kommit fram till några punkter där du känner att du har tvivlat på dig själv och din egen... När gör du det? I vilka situationer?
Jo, jag har tvivlat på mig själv ganska ofta. Och på senare år har jag, som vice generalsekreterare till FN, lidit av att vi inte fått ett enigt säkerhetsråd kring Syrienkriget.
Men klandrar du dig själv i de här lägena? Äter det på dig personligen?
Ja, jo, det är klart. Men jag vet att jag försöker... Det finns ett franskt uttryck som säger att den fria människan låter ett intet falla ner bakom sig. Jag går inte och grämer mig över det. Jag har säkert gjort många misstag. Till exempel har jag ju anledningen att misslyckas eller lyckas i förhandling. Jag säger först ordet, men sen ett annat viktigt skäl är tidpunkt. Och där kan man ibland ha för bråttom. Och jag tycker det är väldigt viktigt att välja rätt tidpunkt. Och om jag misslyckas några gånger så har jag tänkt på efteråt att jag la nog fram det där förslaget för tidigt. Det var inte moget. Eller också gjorde det för sent. Men som sagt, man vinner så mycket på att grämma sig. Olof Palme sa en sak till mig också som har präglat mig ganska mycket. När jag var hans diplomatiska rådgivare och kom med en lista med frågor för honom. Och då gick jag fram lite snabbt på dagordningen. Olof Palme: Jan, stopp. Kom ihåg en sak. Ett helsike i taget. Men var fokuserad på det du gör. Gör det 100%. Var inne i det ögonblicket. Tänk inte varken bakåt eller framåt. Men jag erkänner, herregud, det har gjorts misstag. Både den institution jag har representerat och jag själv.
Mm. Min insyn i den här världen, din värld, UD, säger mig att det är en rätt hård miljö. Att det är många karriärister med vassa armbågar. Människor som är så stressade att de behöver sova med bettskena för de ligger och oroar sig för att inte räcka till. Kan du känna igen det? Att det är höga personliga insatser i den här världen?
Jo, det är det. Alltså, jag har ju bott 23 år utomlands. Och hustru Kerstin och jag, vi räknade ut att jag hade varit utan familj 7 år av dessa 23 år. Så att det har varit offer man gör. Och ofta är det ju inte champagneglas i vackra lokaler, utan det är platser där det råder amöbadysenteri och där det ligger landminor där man går och där du inte får någon sömn. Eller i Nagorno-Karabach kommer jag ihåg att det var fullständigt sönderbombat och det var 10 grader kallt ute. Det fanns inte ett fönster som var helt i det så kallade värdshuset. Så att det är ingen lyxtillvaro. Det är självklart så att förhandlingar pågår oftast i huvudstäder, man bor på hotell och så vidare. Men herregud, när man är ute på fältet så är det verkligen en tuff verklighet. Och belastningen är hård på att det är förväntningar att man ska åstadkomma fred, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter och så med långa processer också. Och man har förväntningar på sig själv också. Men ändå är det ju ett fantastiskt yrke. Alltså jag ångrar inte en minut i mitt liv. Alltså även mina svåra perioder har varit en del av min skola. Och jag känner mig oerhört tacksam över att jag har fått vara med om så här mycket.
Tänker du i sådana banor att lägga i vågskålarna om det har varit värt det och vad det har kostat, vad du har offrat och vad du har vunnit? Är det liksom en...
Nej, det var när jag skrev boken som jag funderade på detta. Mina minnen låg ju inkapslade i 30 volymer dagböcker som jag haft sedan 1980. Jag var 39 år gammal och min chef, Sverker Åström just, han sa, nu Jan, nu går du ut på världsarenan och nu kommer du vara med om saker som andra kommer att vara intresserade av att veta vad som hände. Så nu får du lova mig att du skriver dagbok, kanske inte varje dag men en gång i veckan eller så. Och det hade jag inte gjort dessförinnan. Jag skrev väldigt mycket under alla förhandlingar som jag gjorde. Men sen har jag också, och det blir en svårighet så småningom, om jag blandar friskt personliga händelser, personliga reflektioner med professionella funderingar.
Och du har du skrivit av dig känslor också?
Ja.
Men jag tänkte på det där med att brygga ditt professionella liv med ditt privata och personliga. För just det där kapitlet om... som du har om, det är som en liten handbok i medling och konflikthantering. Mm. Hur man lyckas eller misslyckas i medling och förhandling, så heter kapitlet. Och du har ju varit inne på några saker redan, om att orden är viktiga och tidpunkten är viktig. Och personlighet är viktigt och även viss insikt om kulturella skillnader.
Exakt.
Är det här någonting du har kunnat överföra på ditt privata liv, alla dessa insikter om hur man undviker eller löser konflikter?
Det tror jag, för att jag märkte när jag höll den första föreläsningen om det här temat, så var det flera stycken som kom fram då, men också framförallt senare som jag träffade, som sa att man har oerhört stor glädje av det här, inte bara i sitt professionella liv utan också i sitt personliga liv. På skoj säger ofta folk vid middagar om det den minsta lilla tendens till bråk eller oenighet som börjar bli obehaglig, då tittar de på mig. Mm. Då ska jag medla.
Tror du att dina tre barn skulle säga att du har varit en bra konflikthanterare?
Nej, det vågar jag inte säga. Men det är så otroligt roligt för mig att vara hemma nu med dem. Därför att de har tre barn var. Och det är en enorm rikedom att vara med dem. Och de har ju levt med Kerstin och mig i det här livet.
Men det som ju liksom spricker ut lite i kanterna här ändå är, trots att alla dessa insikter och som man också läser i boken, det är ju att irrationalitet och känslor som tar över stup i kvarten i stora som små konflikter. Att även om man vet bättre, så lyckas man kanske ändå inte leverera den här coola förståelsen och tålamodet som en situation skulle må bäst av.
Nej, man får ju också vara realist och känna av situationen och inte tvinga fram något som inte finns. När det gäller förhandling gäller ju hela tiden fånga upp vad den andra parten säger och fånga upp ett nyckelord. Om ett ord kommer tillbaka hela tiden i hans argumentering, då säger man, det här ordet är viktigt. Och så tar man upp in det själv och bakar in det i sitt eget språk. Och när då det kommer tillbaka till honom med hans eget ord inbyggt, men för min del acceptabelt inbyggt, då är 50% större chans att det går igenom. Det här med att lyssna också, det är det som min pappa alltid sa, det är ingen slump att vi får två öron och bara en mun.
Du avslutar ju boken med ett par kapitel om nuläget och vägen framåt. Nu fick du lämna manus ifrån dig här i mars, mitt i liksom pågående situation som vi har. Men du för ju ett resonemang om betydelsen av stärkt säkerhet och försvar till exempel. Men sen i alla fall du släppte boken, jag vet inte om du hade bestämt dig då. Men sen dess har jag ju i alla fall hört dig säga att du tycker det är rätt och riktigt med en svensk NATO-ansökan som nu ju också är inskickad. Så då får du förklara lite för mig, för nu har jag ju i boken läst mycket om dina förebilder och dina inspirationskällor. Dag Hammarskjöld, Olof Palme, Sverker Åström som alla personifierade svensk alliansfrihet och nedrustning. Och du har ju varit tydligt med i det gänget.
Mm.
Så varför har vi nu plötsligt mer att vinna på ett NATO-medlemskap?
Nej, men du har formulerat det väldigt bra nu. Jag har ju arbetat hela mitt liv för Sverige och svensk utrikespolitik grundat på alliansfrihet och tidigare som vi sa neutralitetspolitik. Det går ju tillbaka till Karl den 14 Johan, mer än 200 år, och jag själv har ju då arbetat med personer som oerhört kraftfullt drivit denna linje, och jag själv varit stolt över den och hela tiden också till exempel samordnat mycket av allt säkerhetspolitik med Finland under dessa år. Det är en pavlovsk reflex. Vad gör finnarna, eller de säger vad gör svenskarna? Så att när den här frågan restes nu successivt efter ryska krigföringen i Ukraina, så hade jag en svår beslutsprocess. Jag skrev boken och då var jag inte, det fanns frågan kanske inte uppe, jag skrev den klar men la till en epilog som förde upp den lite grann. Men även då så hade jag en mycket svår beslutsprocess. Jag tror jag bestämde mig bara någon vecka innan regeringen hade bestämt sig. Men jag tyckte jag skulle ärligt nog säga min åsikt innan regeringen hade bestämt sig. Och inte vänta till det. Och jag kom fram till efter att ha vägt skälen för emot att skälen för övervägde. Och det var väl tre skäl, kortfattat. Det första var den ryska aggressionen. Detta fullständigt otidsenliga krig som man gör en aggression mot en mindre stat i Europa. Ett krig på nytt i Europa med den här, av den här karaktären. Men sen också att det har övergått att bli ett krig som till stora delar är krigsförbrytelser och som går över gränserna till de krigets lagar som också är etablerade. De har lämnat inte bara folkrätten utan också den humanitära rätten och kraven på att icke begå krigsbrott och krigsförbrytelser. Och det tredje skälet, det har jag med att jag, som du också ser i boken, är bekymrad över demokratins ställning i världen. Vi ser vad som händer i Ryssland, vi ser vad som händer i Kina. Vi ser vad som händer till och med bland vissa EU-länder, Ungern framförallt. Vi ser auktoritära regimer ta över överallt, inte överallt men på många ställen. Och då gäller det verkligen att stå upp för demokratier. Och här är det ju en stormakt som är en diktatur och som angriper en demokrati i Europa. De här tre skälen gjorde att jag efter viss vånda kom fram till att vi skulle ta detta steg.
Och vilket var ditt eget bästa argument för att inte gå med?
Ja, det är väl att jag var orolig för att vi skulle tappa vår färg, vår kulör, vår profil. Att utan hänsyn till allianser säga precis vad vi tycker i olika frågor, som vi gjorde under Vietnamkriget gentemot USA, Afghanistankriget gentemot Sovjetunionen.
Och som väl kanske också har bäddat för den långa tradition av svenska medlare som du själv har ingått i.
Helt rätt.
Är det slut med det nu?
Nej, men du tittar på Norge. De har ju gjort enormt mycket stora insatser i medling. De utnyttjade det förhållandet att Sverige gick in i EU 1995. Då såg de en nisch öppna sig och mycket skickligt byggde upp en jättestor kapacitet och utbildning för medling och annat. Och det ska vi fortsätta med, absolut. Det är därför jag sa tidigare att det är viktigt att vi värnar om diplomatin. Men jag tycker också att vi ska värna om nedrustning. Jag tycker det är ett historiskt hot som kärnvapen utgör.
Ja, jag tänkte att kärnvapen det har varit den springande punkten länge dig och den krets du tillhört. Ja. Vi har ju haft många försvarssamarbeten och allianser och vänner där ute genom EU och genom den här nordeuropeiska samarbetsorganisationen. Men nu har vi ju ändå öppnat för att ingå i en kärnvapenallians. Ja. Det är ju liksom skillnaden.
Ja,
jag trodde det var en ideologisk fråga för dig.
Jo, men jag anser att vi behöver inte ändra på målet att vi ska avskaffa kärnvapen. Jag påminner ofta om att 1985 träffades Gorbachev, ryske presidenten, ryske ledaren. Han träffade Reagan, president Reagan. Och de sa då att kärnvapenkrig får aldrig utkämpas och kan aldrig vinnas. Den formen gäller än idag. Det är ett vapen som inte får användas. Och det används, om det används så är det avsett från NATOs sida men också från andra egentligen. Som avskräckning för krig. För tar man det extra steget, vilket tyvärr nu också Putin hotat med, då är det en gemensam förintelse vi går emot. Och det är ju vansinne. Så att anledningen att kärnvapendimensionen finns för NATO, det är ju att kärnvapen finns i Ryssland och kärnvapen finns i Kina. Och alla de här kärnvapenstater sitter på sina vapen och använder dem som avskräckning för att då inte hamna där utan hålla det till ett så kallade konventionella krig. Vilket ingalunda är något positivt. Men hur som helst så vill jag säga att vi ska fortsätta, tycker jag, att arbeta mot användning av kärnvapen. Det är en rimlig politik och riktig politik och ska vi driva även inom NATO. Och framförallt ska vi sticka ut hakan och tycka saker om mänskliga rättigheter och visa de värderingar som vi står för som demokrati och som ett land som tror på fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Det var min förutsättning också för att ta det här beslutet att vi inte skulle så ser nu bara inordna oss i ledet och ta någon slags minsta gemensam nämnare i NATO.
Du är ju i allra högsta grad engagerad i dagspolitiken fortfarande. Vad har du för källor nu för tiden?
Ja, jag har ju varit utrikesminister i en socialdemokratisk regering och har mycket nära kontakter med flera av dem. De är betydligt yngre än jag, men jag har väldigt nära kontakt med många i regeringen och även i riksdagen. Och sen är jag en flitig läsare. Min fru klagar över allt jag läser. Jag läser New York Times varje dag. Och jag får än idag faktiskt FNs nyhetsbrev, varje dags nyheter, som jag fick under mina 5 år som vice generalsekreterare. De gav det mig, pressavdelningen gav det som present till mig. Så jag följer internationell utveckling väldigt nära och så samlar jag på mig de här erfarenheterna. Och det var väldigt nyttigt att skriva boken, därför att boken gav mig en egen överblick också och jag kunde väga vad som var viktigt och oviktigt under det som jag varit med om. Och jag tycker att man har en plikt om man har haft ett liv som kanske har varit inneburit att du har stått inför viktiga beslut och viktiga situationer. Så har man någon slags plikt att föra det vidare. Jag brukar säga till alla yngre att nu är det du som får springa med stafettpinnen. Jag har sprungit mina varv och nu måste stafettpinnen gå över. Och jag tycker att min bok är ett slags stafettpinne för andra att ta över och springa med på grund av sina värderingar och principer och erfarenheter så småningom.
Och titeln på denna stafettpinne, dina memoarer, är Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst. Tusen tack, Jan Eliasson.
Tack för att du bjöd in mig.
Hjälp sökes och hjälp finnes här. Johanna ja. Stenius,
hej.
Hej, vad bra att du har kommit hit med tips på vad man kan ge till studenter till exempel. Eller någon som går ut nian eller någon som...
Eller bara till sig själv för att man vill ha en rolig bok.
Ja.
Och jag har tyckt att kokböcker och sånt där är ju självklart att man ger bort i studentpresent. Men det kan man faktiskt äta upp själv. Så jag har tagit med lite andra tips. Ska jag börja kanske?
Ja, kör igång. Det är allt möjligt ja. Här. Väldigt olika.
Ja, det är högt och lågt. Men jag börjar väl ändå med en bok som kanske anknyter lite till kokböcker ändå. Och som är, känns ganska lyxig. Nämligen Edvard Blom, som väl de flesta känner till, som är stor mat- och tv-personlighet. Han har gett ut en etikettbok. Edvard Bloms etikettbok. Och det är en riktigt stor och maffig bok med allt om hur man ska bete sig. Allt från när man ska flytta hemifrån till när man ska gifta sig eller när man ska på en stor fest. Och han berättar om etikett helt enkelt. Och vad betyder olika begrepp? Vad betyder en jackett? Och vad ska man ha på sig när man ska på en viss sorts tillställning? Allt finns i den här boken. Alla etikettfrågor man någonsin har grubblats över. Och han blandar det här med lite små personliga anekdoter med sin väldigt speciella ton som han har. Så egentligen är det den enda boken man behöver när man ska ge sig ut i livet, skulle jag säga.
Oj, det var inte dåligt. Edvard Bloms etikettbok.
Ja. Den andra boken jag har tagit med mig kommer ut just den här veckan. Och kanske också har lite med fest och tillställningar att göra. Nämligen Bäst i test. TV-programmet känner ju många till med David Sundin. Som också nu finns i bokform. Och nu är precis nummer 2 kommit. Bäst i test 2. 201 och en halv nya tester för hemmabruk.
Det är väl lite motsatsen kan man säga. Alltså det där, här får man veta hur man inte ska bete sig.
Men det kanske är så här att om man först lär sig att bete sig, då kan man också bryta mot normen på ett roligt sätt. Men man kanske först ska ta det ena och sen kan man vara lite galen.
Ja, jag anar en dubbelpresent här. Två.
Väldigt roligt, ja.
För att vad jag har plockat upp från det här tv-programmet Bäst i test, så handlar det väl mycket just om att olika ganska knäppa utmaningar och leka.
Ja,
och,
men precis. Knäppa, men alltid ändå snälla, tycker jag. Vi hittade ju precis ett test här om vem man kan ha på sig cykelhjälmen längst, till exempel. Det är ju ett test som kan sträcka sig över flera veckor, till exempel. Så det kan ju vara högt och lågt. Men det är i alla fall väldigt många roliga tester som passar till väldigt många tillfällen. Och man kan också välja till väldigt många olika sorters personer. Och det finns också ihopsatt liksom, tester för olika typer av tillfällen här. För testfest, eller midsommarfest, eller jobbfest, eller konferensdag och sådär. Tänkte att man ska börja studera, kanske inte känner varandra så bra. Då är det perfekt att ha en sån här bok att ta fram. Och det finns också ensamtester, om man nu inte är så social, men ändå vill köra ett test.
Okay.
Och det, jag tycker den är jätterolig. Och jag har använt hans första bok ganska mycket hemma. Och jag är glad att det har kommit en till nu.
David Sundins alltså. Bäst i test 2 är det som är alldeles ny nu, men då finns det en första.
Det finns en första också. Men Bäst i test 2 då, gärna i kombination med Edvard Bloms etikettbok kan man säga då. En tredje bok som jag har med mig är kanske något helt annat. En bok som heter Levnadsråd från någon som troligtvis kommer att dö före dig, av Margareta Magnusson. Och Margareta Magnusson är ju en gammal kvinna måste man säga. Hon är 88 år. Hon debuterade som författare vid 85 års ålder med en bok som heter Döstäda. Och nu har hon kommit med den här boken Levnadsråd. Den innehåller en rad texter med ganska finstämda, humoristiska och handfasta tips om hur man ska leva. Från goda råd från en som är riktigt gammal. Och det är allt från att våga jobba som volontär till att ta hand om sitt hår, äta mer choklad och att klä sig i randiga tröjor, vilket jag tycker är det bästa tipset av dem alla. En väldigt unik bok tycker jag, och rolig att ge bort till någon som just som ska ge sig ut i livet. Så Levnadsråd från någon som troligtvis kommer att dö före dig, av Margareta Magnusson.
Men sen kommer jag ihåg ett jättebra tips som du hade med dig för ett par veckor sedan, som jag är på gång nu att införskaffa, för jag har en student som jag tänker skulle gilla detta.
Ja.
Påminn mig vad den boken heter.
Ja, och faktiskt så ska jag nog också själv införskaffa den till en student som tar studenten nästa vecka. Det är en ny citatbok som har kommit ut som heter Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är, och andra citat av kvinnor. Och den är ju, som du säger, otroligt fin med många både äldre och väldigt nya citat av klassiska kvinnor och moderna kvinnor och grupper. Också citat ur böcker och annat med feministiskt förtecken kan man väl säga.
Och visst är det så att man hittar fler bra presenttips på selmastories.se.
Ja, där har vi en lång lista på just studentpresent. Men det finns också, om man söker sig fram där, present till allmän presentlista böcker och presentböcker till baby shower och till bröllop och till dop och allt möjligt. Så vi har alla möjliga teman. Men just student är väl det som är högaktuellt just nu.
Vad bra. Tusen tack, Johanna Stenius.
Tack själv.
Tack för idag. Nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker gästas jag av Annie Reuterskiöld. Hon har skrivit boken När du dör ska jag vara nära. Och det var också ett uppdrag hon tog på sig när hennes mamma drabbades av Alzheimers sjukdom. Men hur gör man det? Hur kommer man nära någon som inte längre kommer ihåg? Om det ska vi prata nästa vecka här i Samtal om böcker. Ett avsnitt du hittar redan på fredag i gratisappen Podplay. Annars på lördag på alla andra ställen. Tills dess finns vi förstås i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Hallert. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.